Gode Gud, jeg ber at du skal velsigne meg nå. At jeg har tenkt i mesta möjliga mån framlett av den helige ande. Och att detta i så fall ska nå mina åhörares hjärtan. I allt övrigt kan det fara i glömskans hav. Amen. Jag ska börja med en sån här predikanthistoria faktiskt. Vet ni vad det är för något? Jag vet inte vad det är. Det är ju egentligen en liknelse på en annan liknelse. Det är ett pedagogiskt grepp, va? Som i synnerhet, alltså det fanns ju stora såna här, Frank Mangs och C.G. Hjelm och en massa, som de var mästare på det här. Och ibland var det här rena påhitt och ibland var det friserade verkliga händelser. Men det var inte så noga, utan det skulle då illustrera. Man tog en bibeltext och så flyttade man över den liksom i en modern tid. Och så kunde man då förstå, aha, det var så här. Mycket bra sätt att förkunna. Och nu ska jag ta en sån här, en klassiker faktiskt är det, som härrör nog från tidigt 1900-tal skulle jag tro. Och vem som står för den, det vet jag inte, som har, den har nog gått runt lite grann. Det var så här att en man i Småland kanske. Han hade en fru och en son och han dog. Vilket var ett stort tragedi, för hur skulle de försörja sig? Och det blev mycket fattigt, så att de tog det drastiska beslutet att sonen skulle utvandra till Amerika. Och då säger modern att det här, då kommer ju jag att svälta ihjäl och jag har inte en man, en kar som kan arbeta här. Och då säger sonen, det är ingen fara morsan, när jag kommer till Amerika kommer jag tjäna pengar och då kommer jag skicka pengar till dig varje månad eller regelbundet och det kommer bli så mycket pengar så att det har du aldrig sett så mycket. Och modern litade på sonen och sonen gav sig iväg. Och efter en tid så fick han ett välbetalt arbete och skickade då det första brevet till sin mamma. Och hon öppnade brevet och vart ju rörd till tårar över att sonen då hade lyckats och fått arbete. Men tyvärr fanns det inga pengar i brevet. Det enda som fanns var en grön papperslapp med en president på och så stod det på utrikiska. Och den var mycket vacker och hon kände så här att den där kan jag åtminstone sätta upp på väggen som ett minne, en påminnelse av min son, så som satte upp det där i sin kammare. Efter ytterligare en tid så kom det mera brev, fortfarande inga pengar, samma gröna papper som hon fäste upp på väggen. Och till slut så var hela det här rummet täckt med de här gröna papperna som hon inte visste vad man skulle använda till. Tillståndet för änkan blev naturligtvis sämre. Och till slut så kom detta till prästens och socknens kännedom att änkan där ute i det där torpet i skogen höll på att svälta ihjäl. Och då gick man ut och skulle besöka henne. Och prästen då, när han öppnar dörren till kammaren där gumman ligger utmärglad och utmattad, får se att hela rummet är tapetserat med dollarsedlar. Där ligger alltså änkan i armod, omgiven av en förmögenhet. Av det enkla skälet att hon inte förstod att det här var kapital. Det här är intressant. Det här är en gammal klassisk predikantberättelse. Alltså, som handlar om kunskapen, men det handlar också om tron på något sätt. Att få gåvor som man vet och har förstånd eller tro att värdera. Gumman trodde inte att det här var omsättbart i svenska riksdaler. Och därför blev de hängande på väggen. Nu slutar berättelsen lyckligt ändå. För gumman var inte sjukare än att de kunde medicineras. Och pengarna hade hon ju, som hon kunde åka till hospital och bli återställd. Och till och med till slut åka till USA och flytta till sonen faktiskt. Så var det. Annette läste ju en text där, och jag ska också läsa en text. Men den här liknelsen säger ändå på samma sätt som alltså pojken skickar då pengar till sin mor, så ger Gud nådens gåvor till var och en som ber honom. Men poängen där är ju inte att Gud ger, för det är ju en självklarhet. Utan den lysande poängen i berättelsen är att man ibland måste upptäcka det själv. Det finns där och har kanske till och med funnits där hela tiden. Det handlar mer om att tro att det faktiskt är värt någonting och att det också fungerar när jag ska omsätta det i någon form av praktiskt verkligt liv. Det som jag tycker är briljant i den här historien är att dollarns värde inte är beroende av vad änkan trodde om papperslapparna från Amerika, utan att de förblir oanvända därför att de saknar kunskap och förståelse och tilltro. Nu ska jag läsa Johannes evangeliet, en av evangelietexterna för den här söndagen. Johannes 15, vers 1-9. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort. Då vissnar de, samlas ihop, läggs på elden och bränns upp. Men om ni blir kvar i mig och mina ord kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Vinstocken då som ger frukt. I den här texten så står det ju faktiskt egentligen ingenstans att all den här frukten skulle på något sätt växa per automatik utan vår medverkan. Utan den säger att förutsättningarna finns. Att Gud har gett oss möjlighet att växa, att ge frukt på samma sätt som om vi vore sammanväxta med honom och med hans kraft. Vi är sammanväxta, säger Jesus. Det finns där redan. Jag har sett det där. Jag har en granne som odlar några såna här vindruvor i något växthus. Det är en enda härv av alltihopa där inne. Man ser inte var det ena slutar och det andra börjar. Ungefär så, säger Jesus, fungerar det oss emellan. Men vår tro då behöver ju då omsättas i praktiken. Och vilka är då nådens gåvor? Annette läste ju en text ifrån Romarbrevet. En annan text finns i första Korintherbrevet, 12 kapitlet. Och där räknar Paulus upp 9 stycken gåvor. Vishet, kunskap, tro, att kunna bota, göra under, tala profetiskt, skilja på andar, tala tungotal, tolka tungotal. Och den här texten som är mer, ska vi säga, mer specifik i sitt innehåll när det gäller nordens gåvor har ju då misstolkats eller till och med missbrukats, skulle jag vilja påstå, ganska rejält. Genom av många, bland annat Runar Sörgård, om ni minns honom, var en av de som hävdade att det här var den kompletta listan över andens nådegåvor och att han dessutom ägde alla 9. Alla, ska vi säga, bibeltolkare, bibelforskare, teologer med någon slags bildning menar dock att det här är inte någon listning av andens nådegåvor på det sättet. Utan det Paulus räknar upp är 9 för den tiden och för det sammanhanget lämpliga exempel på vad som kan förlösas i oss när man plötsligt tar Jesus på orden och tror att kraften och möjligheterna finns där inom oss. Det finns också bibelforskare som menar att Paulus till exempel med tungotal inte ens menar det här talandet som kan höras i karismatiska sammanhang från och med pingstväckelsens framträdande på början på 1900-talet, utan helt enkelt menar att det här handlar om förmågan att kunna uppfatta och lära sig många språk, tolka och översätta sådana, vilket i hög grad då ansågs som en gudomlig gåva på den tiden där man levde i ett extremt mångkulturellt samhälle där massor av små språk och dialekter talades och ingen språkundervisning gavs. Men som sagt, vad vet jag om detta? Men att Paulus inte presenterar en lista utan ger för den tiden några exempel på vad, så att säga, vad som händer med tron när jag omsätter det i Guds löften i mitt liv. Den stödjer jag helt och fullt. Och jag skulle nog kunna fylla på den här listan för dagen om det vore så. Vad det kan innebära att få tron, så att säga, omsatt på det här sättet i mitt dagliga liv. Det beror ju helt och hållet på vilket sammanhang jag befinner mig i. Det beror ju helt och hållet på vad som verkligheten på något sätt presenterar för mig där jag finns och är, eller hur? Det kan ju inte vara generellt för alla människor i alla situationer, eller hur? Utan någonstans så lever vi allihop i en verklighet som är väldigt påtaglig och som har sina behov, sina begåvningar, sina önskemål, sina olika framkomliga vägar. Och det är just i de miljöerna, i de sammanhangen som vi ska leta då efter de här gåvorna om vi har dem på något sätt vi känner att vi vill bruka. Det kan handla om många saker. Det kan handla om mig själv, det kan handla om andra. Jag vill påstå att missbrukaren till exempel som på allvar börjar tro att han eller hon kan bli nykter, det är väl en nådegåva som något. Och människor då i dens närhet som kan förmedla den här typen av kraft i tron. Killen som hade underkänt nästan alla ämnen i skolan och som alla trodde skulle bli en misslyckad spillra och plötsligt börjar tro att han kan nå mål som man önskar och utbildar sig och är numera docent i matematik. Jag känner honom personligen. Eller den som ser försoningens möjligheter plötsligt och upphör med att bete sig som rättshaverist och kanske till blir en förlösare för andra som hamnat då i bitterhet och såna här saker. Jag känner sådana också. De är som balsam för sin omgivning. Nu säger jag ju inte heller naturligtvis att man inte kan hämta kraft, den här motivationen och ska vi säga på sånt här hos andra källor i den kristna tron. Det är inte det jag säger. Det är klart man kan. Men många har ändå gjort just den resan i tron på Guds godhet. Det behöver inte ligga någon konflikt i det. För det vore ju väl konstigt om det som oss människor emellan kan ge tro på framtiden inte också finns inom det Gud ger. När Gud då fördelar nådens gåvor så ges den, menar jag, till alla. Alltså nåden är given till alla människor. Den är universell. Den finns där konstant tillgänglig. Och när vi tror så blir det en kraft som då ger nåd påtagligt liv och handling. Vi skulle kunna använda en liknelse till här idag. Jag skulle kunna likna kyrkan vid en slags förpackning. Där vi har accepterat och bejakat och samlas omkring det faktum att nåden är utgjuten och oss given här där vi är. Men, eller vi kan vända på det. Alltså, i en kyrka som inte tror på de nådens gåvor som anden ger, där blir ju kyrkan en tom förpackning, ibland väldigt vacker förpackning med blänk och pynt och så vidare. Men likväl när man kommer innanför så blir den fortfarande ganska innehållslös. I ett annat sammanhang kan samma kyrka även i den mest enkla förpackning vara precis full av liv och handling. Och då är frågan, vad är det som gör skillnaden? Alltså som jag sa, jag tror att anden finns i alla sammanhang där man samlas kring Jesu namn. Men likt änkan med dollarsedlarna så är det inte säkert att jag alltid förstår vad vi har. Och kanske är det, blir det extra viktigt inför en ny period i en församlingshistoria som vi nu står inför. Vad kommer att hända här inom ett år eller framtid? Vad kommer att ske med Stenhammarkyrkan och Kolansö missionsförsamlingen? Massa frågor. Vi är inte stora. Vi lever i utkanten av världen och vi har små resurser. Och vi knicklar och går. Och det är naturligtvis en mängd frågor man ställer sig inför detta. Vi har alltså hela det här gudomliga kapitalet till förfogande. I vissa sammanhang då när det är så kan det lätt vara så här att man ändå väntar på att någonting annat ska komma som änkan, va? Någonting man känner igen. Någonting som vi minns från förr eller någonting sånt, va? Någonting utöver det här som vi redan har. Vi vågar liksom inte tro att det redan finns där. Det finns exempel på församlingar faktiskt som har gått från död till liv, som vi ibland säger i pastorskåren. Genom att man har slutat att vänta på de här exklusiva uppenbarelserna som aldrig infann sig. Och istället börja möta människors behov där man befinner sig. Tro mig. Och då har man gjort det helt utifrån de förutsättningar man har. Utifrån de situationer man faktiskt förfogar över och gör det bästa man kan av det. Gåvorna fanns där hela tiden. Det var bara det att man liksom inte vågade tro att det gick att omsätta. Alltså nådens gåvor är allt detta som Gud ger oss, möjliggör för oss. Allt det här vi kan göra för oss själva. Och det är mycket sällan någonting annat än vad du faktiskt har och förfogar över. När vi brukar det här i Guds namn, så är den nådens gåva. Och Gud kommer rikeligen välsigna mig. De här 9 exemplen som Paulus räknar upp i till exempel Korintsebrevet och även det som Annette läste för Romarriket är ju en liten bråkdel av miljarder förutsättningar som faktiskt finns för att kunna vara verksam och tjäna i Guds rike. Det ringer telefonförsäljare till mig nästan dagligen. Ett tag handlade det mest om telefonabonnemang. Nu handlar det mest om hälsopiller om någon orsak. Jag förstår inte vad de får reda på allt. Men hur som helst, det får man ju också abonnera på. Hälsopiller och kalsonger och vad det är. Och då är det ju så att då får man ett erbjudande och då kan man byta abonnemang så där. Och så om man gör det just där och då när telefonförsäljaren ringer, då får man ju gratis en massa förmåner. Och ibland så är de nästan rörande generösa, de där försäljarna, och lägger på den ena gåvan efter den andra. Och det blir gratis i en månad och gratis så i nästa månad. Och på köpet så kan man till och med få en telefon eller ännu mer hälsopiller eller medlemskap i Rotary eller allt vad det kan vara. Och så frågar man till slut, vad kostar nu då detta? Och då säger de att det är gratis, säger de. Det är naturligtvis bara luring. Det finns ju ingenting som är gratis, eller hur? Alltså är det gratis är värdelöst. Det finns inget som är gratis. Inte ens gåvor är gratis. Alltså om inte jag får betala, då har ju för någon annan betala. Det är ju enkelt, så det fattar ju minsta barn på julafton. Va? Att det är så. Det finns inga gratis leksaker att hämta någonstans. Jag skulle nu då som avslutning då på den här lilla predikan vilja göra en variant då av en sån här predikantberättelse. Jag ska göra en egen. Och vi tänker oss nu då att evangeliet presenteras av en himmelsk telefonförsäljare som ringer mig och frågar om det inte är så att jag har funderat på att få ta emot syndernas förlåtelse i Jesu namn. Och som sen hävdar att om jag gör det, är uppriktig mot mig själv och bara är den jag är inför Herren, så kommer jag i detta tillstånd få ett livslångt abonnemang där man sammanflätar mitt liv i ett gudomligt nätverk som är lika starkt som ett grannens vinträd där inne i växthuset. Och där kan jag under livets hårda strid, när jag vill och behöver, hämta kraft, ny vilja, tröst, mer förlåtelse, för det kommer jag att behöva. Stora möjligheter också att kunna påverka, göra bra saker för mig själv och inte minst för andra. Till och med förändra världen kan jag försöka om det skulle känna mig hugad. Och jag har dessutom personlig support dygnet runt. Och det finns massor med filialer runt om i hela världen där jag kan ladda mina enheter. Och den dag jag dör så kommer nätverket att garantera mig access, som de säger de här. Alltså tillgång till, alltså jag är fortfarande kvar. Jag har till och med än mer tillträde till den slutliga plan som föreligger för den här världen. Och det, vet ni vad, säger försäljaren, det är en fullständig nyskapelse av detta universum som vi lever i. Och i den fullständiga nyskapelsen kommer du att ingå. Jaha, säger jag. Du menar att jag får tillträde till det också? Ja, säger försäljaren. Det är liksom det går ut på ytterst. Att vi har ju redan nu börjat jobba på detta. Och i det här nätverket så är det så att vi jobbar för det som ska komma. Vi är en del av det redan nu och naturligtvis så är vi en del av det när det är färdigt. Och då frågar man ju sig då, vilket jag gör, vad kostar då detta? Ja, det är naturligtvis inte billigt det här, förstår du, säger försäljaren. Men det kommer inte kosta dig någonting. Jaha, säger jag, menar du att det är gratis, säger jag. Absolut inte, säger den himmelska telefonförsäljaren. Det här är verkligen inte gratis och det kan jag säga dig att det här är det högsta pris som någonting har betalats för någonting överhuvudtaget. Och du skulle aldrig ens kunna komma i närheten att göra en liten avbetalning om du ens försökte. Men låt oss säga så här, säger försäljaren. Det är betalt. Så tror jag det fungerar med nådens gåvor. Allt där finns redan nedlagt, osynligt, obegripligt och kanske till och med oåtkomligt ibland när vi inte vågar tro. Men för den som ändå tror så är det färdigt där att omsätta i ord och gärning i den verklighet vi lever i. Amen. Är det psalm? 837 kanske, då sjunger vi den.